2-0 för mycket med Peter Törnroth och Janne Ström.
Sådär ja, så är 2-0 tillbaka och tydligen på video också. Hej Peter.
Hej, hej Janne.
Du befinner dig i Helsingfors och jag befinner mig i Köpenhamn.
Precis, vi har och... vi sprider vår glans över Norden.
Ja, det fortsätter vi med att göra. Mm. Och ja, det är en tid sedan vi har fått snacka med varandra. Och som tur hade det inte hänt något i världen. Så att, vi kan fortsätta snacka om covid. Där vi slutade senast. Alltså.
Ja, det är på aktuellt faktiskt igen. För att det är ju trots allt en covid-våga som kommer. Vad den heter, EGIL eller heter den så? Något sånt där. EG15 kanske heter den nya versionen. Ja, det var på radion igår nämligen. För jag tänkte på det just att det var en doktor som var... Han var väldigt sympatisk. För att han lyckades säga att... kom igen nu folk, det är bara influensa. Men ändå som en doktor bör kanske uttrycka sig lite mer försiktigt. Med att om det nu är så att du mår dåligt av det så ska du såklart söka hjälp. Och så det tycker jag var fint att det var liksom, jag har gått in den vågen nu att det här är det är bara en liten förkylning, den kommer passera och den kommer dessutom samtidigt som alla andra flunsor, så att får konkurrera med alla andra.
Jag fick ett intryck av att de här tidningarna och medierna, några åtminstone, både här i Danmark och i Finland, lite liksom pröva isen igen, att finns det intresse hos läsarna för en ny covid-panik nu? Kunde vi köra liksom, olika sådana här rubriker med olika intensitet och liksom, panikgrad? Och jag måste bara slutsatsen att nej, det fanns det inte riktigt för att de försvann. Och nu läste jag en alldeles saklig nyhetsping från Helsingin Sanomat alldeles för en 17 minuter sedan säger det här, där det står att corona, alltså köerna till coronavaccinen är helt vansinniga och läkare säger att ta det lugnt människor, ni behöver inte stå ute i snöslaske och det här och köa för det här, att vet du, ta det bara lugnt, beställ tid, kom dit, vet du, ni kommer inte dö ikväll och sån här. Men att samtidigt så är antalet, var det Husis som skrev om det här alldeles nyligen också, att antalet coronasmittor i Helsingfors just nu, covid-läget i Helsingfors närmar sig tidigare års toppar.
Ja, precis. Men med den då skillnaden att det ligger extremt få som faktiskt behöver akut vård för det. Utan det är ju liksom, det är av samma skäl som jag idag var hos vår företagsläkare och fick en influensaspruta. Så vill man kanske undvika att behöva vara hemma några dagar med snor. Men värre än så verkar det ju inte vara. Så att jag tror inte heller att det går att slå upp några större känslor för det här. Utan det är nog bara så här, okej, okay, det här kom tillbaka, just det där som vi höll på med. Och sen så fortsätter livet.
Men, tror du det finns en aptit för lite lockdowns eller något sånt här?
Liksom? Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att det är generellt så att dels de eventuella uppsidor som finns med det, till exempel att man slipper gå till jobbet, har ju visat sig vara gå ändå. Man kan ju fortfarande inte gå till jobbet utan covid. Så det verkar ju liksom inte finnas någon riktig kravställning bakom det, utan det är ju snarare så här, det är mest en nuisance. Så jag upplever kanske lite också att de flesta tycker att det finns på tallriken så det räcker ändå. Det är liksom, det finns andra saker att oroa sig för just nu. Man behöver inte en sak till.
Okay.
Så det är i alla fall som jag upplever. Jag har inte hört någon som har varit entusiastisk på tanken om att köra det där ett varv till. Utan det är liksom, vi gjorde det och fan, det får vara nu.
En av mina de här mest hysteriska vänner som det där som jag fortfarande har kvar på Facebook. Så det här uppfordrar nu alla liksom att gå och ta det här vaccinet och liksom ta nu det här på allvar igen, att pandemin är inte över och det kan man väl säga, men det här där man för 2-3 år sedan när det var som värst, att tänk på de gamla, var det det som var mantrat då, liksom skydda de gamla, nu liksom kom det som på något sätt lite som på autopilot från den här personen, att tänk nu på barnen. Och jag vill säga, ja, men det var ju barnen som inte ledade det här, var det inte så? Ja, jag vet. Jag tror inte heller att det blir någon desto större panik.
Jag känner nog att det där får det locket på nu. Alltså, jag orkar inte med det längre. Utan, som sagt, det finns andra saker att oroa sig för. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara någon större bred uppslutning kring det där. Men vem vet, det kommer ett presidentval. Kanske är någon som tycker att när siffrorna börjar se lite dåliga ut, det är dags att ta tag i någonting som en testballong skicka ut. Och vara the covid president, vad vet jag. Man vet aldrig. Det behövs inte så mycket.
Du, i Finland är det ju faktiskt presidentval så småningom på uppsägling, är det inte så? Mm. Första omröstningen, och du får väl rösta den här gången, va?
Jag får rösta den här gången och det är väl då för mitt första presidentval, precis. Det stämmer bra. Mm.
Och den första omgången är det sista eller någonstans i slutet av januari, eller hur?
Mm, precis, det kommer på kommande, precis.
Så, titta, nu blev det mörkt här hemma hos
mig. Nu blev det natt på scenen.
Hallå? Nej. Jag får ställa in en lampa. Ser man något där? Du kan se mig.
Jag kan se dig. Du är lika vacker som alltid. Mm.
In a certain angle and a certain light. Det är det. Som man säger. Men du, jag har ju skonats från den här årets presidentvalskampanj i Finland nästan totalt. Eftersom det är inte någonting som bryter igenom nyhetsmuren hit och det är inte alltid jag orkar engagera mig i alla de små nyheterna eller sånt här som man liksom snappar upp i omgivningen när man befinner sig i ett land som det pågår kampanjer i. Men är kampanjen totalt igång? Eller
ja,
är det fortfarande
igång, absolut. Ja. Jag lever det som att den nog absolut är igång och det är lite olika vinklar på det såklart. Jag menar, till exempel så var det ju bokmässa som bland annat du var på här för ett par veckor sedan, va? Som där de hade presidentkandidaterna fick sitta på rad och prata om vilka böcker de tyckte liksom hade påverkat deras liv och sådär. Och bland annat den fantastiska vår vän Jussi Halla-Au som ville prata om 1984, vilket jag tycker var jätteroligt att han av alla kandidater väljer att prata om just den boken. Men det är liksom, jag upplever som att det finns en ganska avstamp i alla fall. Sen tycker jag inte att det är någon större feberstämning kring det. Jag lyssnade igår på en intervju med Alfred Backa, finlandssvenska komikern. Och han har ju använt presidentvalet bland annat, men även regeringskrisens var här de sistens ganska mycket för att göra sin plattform. Och han sa att i hans tycke så var folk alldeles för intresserade av, eller så här, de flesta tror att presidentvalet är viktigare än regeringsvalet eller riksdagsvalet. Vilket det ju inte är, såklart. Men att det kanske finns ett lite för stort intresse för presidentvalet. Men jag tycker kanske inte att det är så speciellt hett ämne. Vem som ska bli och inte ska bli. Det är klart att folk har åsikter om det och sådär. Och det är klart att i och med att den här outsiden alltid har kommit som en någon slags joker. Och kanske ändå kryddat lite grann det här. Så jag vet inte om det är så hett. Alltså det är väl i slutändan ingen som tror att någon annan än en eller två egentligen har en chans att vinna.
Och det talar vi om Alexander Stubb från Samlingspartiet och Pekka Haavisto från De Gröna.
Ja, i princip.
Högerns respektive vänsterns kandidater om man vill.
Och den här allt, alltså det kan väl hända att någonting ändras, men jag har mest upplevt honom just som en slags comic relief liksom av presidentvalet. ingen egentligen tar det på allvar, utan det är liksom ja, men han kommer in och vad tycker han då? Bara, han tycker ingenting. Nej, men då behöver
vi inte prata med honom. Var det så att han var analytiker kring Ukraina-kriget? Och syntes väldigt mycket i tv. Han hade någon slags expertis där, eller hur?
Jag ska vara helt ärlig, så det har jag missat i så fall. Jag har bara upplevt honom som den här kandidaten som kommer in från sidan och säger att jag är inte politiker. Jag är lite så här Trump. Kandidaten lite så här, ja, men jag kommer in, jag har inte egentligen någon åsikt, jag har inget parti. Jag har ingen liksom, jag är opolitisk, så bara, men okej, det här är ett politiskt val, så vad gör du här?
Så han stör Jallis Harkimos fil, så att säga.
Ja, men faktiskt. Faktiskt. Jag vet inte om han har varit intresserad av president, men som...
Det var
min
konspirationsteori.
Just det.
Att Harkimos hela den här rörelsen nu och lika nytt som han grundade bara var en vehikel för hans presidentvalskampanj 2024. Mm. Men ja, någonting måste ha hänt för det där.
Han kanske tappade smaken för det när han insåg att det var inte så enkelt.
Gud vet vad han håller på med. Men ja, okej.
Så jag tror, alltså, det är ju, jag tror att det finns, alltså, det är ju som alltid i presidentvalen i Finland, att det är ett gäng som ställer upp och är liksom dessa token-kandidater, typ Li Andersson liksom, från vänstern. Varken hon eller någon annan tror att hon kommer bli vald, men man ska ha en kandidat. Och det finns väl någonting sympatiskt i det, att de åtminstone tar det på så stort allvar partierna att de vill vara med i valet. Men jag skulle nog fortfarande uppskatta, tror jag, kanske lite mer stringens i hur presidentens roll, alltså vad är egentligen vikten, vad är egentligen vi röstar på här? För jag kanske inte, jag vet att alla inte håller med mig om det, men jag får ofta en känsla av att i slutändan så är det liksom Haavistos legacy är i princip, han hade en söt hund.
Hade han det?
Ja, men du vet. Alltså liksom, det är så här mysfarbror faktorn är större än allt annat. Sen fattar jag att man gör mer än så, det förstår jag också. Men just det där att det liksom, det är så här landsfader, det är så här svenska kungen roll är vad det är. Inte så mycket mer.
Och det är ju inte ingenting heller. Alltså, det
är klart att det är maktposition, det förstår jag också, absolut.
Ja. Om man talar om en faders roll, så har jag väldigt svårt att se någon av de här personerna som den här liksom fadersfiguren, vare sig för Finland eller för någon annan. Att till exempel, kanske Pekka Haavisto kommer närmast av de här som nu står där. Men jag minns ju honom som en, liksom, om för att ni säger ungdomspolitiker, men liksom som en ung politiker. En oppositionspolitiker, en grön liksom, kunnig, sån här driven ung man som det där med sitt, får man väl med förlov säga, politiska bagage vad gäller homosexualitet och sånt här, som han har tacklat på ett ytterst vackert, liksom, sakligt sätt. Och liksom håller sig, och liksom han, det som genomlyser honom är hans kompetens i de frågor han ger sig in på, både utrikespolitiskt och energipolitiskt och massa sånt här. Sen vet jag inte hur han är i försvarsfrågor, vilket är också en stor del för presidenten och sådär. Men jag har liksom, om vi ska ha Finland la just sin ex-president Martti Ahtisaari i graven här i veckan. Och men det där hade vi ju en sån här liksom butter liksom storväxt, lite så old school pappafigur kanske, som det där fredsmäklare i världen och sån här. Som jag kan säga som president, men ingen av de här personerna, och särskilt inte Alexander Stubb, för Li Andersson för den delen, eller Jussi Halla-aho, står mig som någon slags presidentmaterial överhuvudtaget. Nej. Men det kanske bara för att de ligger för nära mig i åldern, att jag inte har respekt för dem av den orsaken. Eller är det bara så att vi saknar liksom riktiga statsmän och kvinnor i Finland?
Det tror jag absolut att vi gör, men jag tror också, till alla dessas försvar, så tror jag att viss del att det är nästan omöjligt att komma till den punkten utan att faktiskt vara president. Så det är liksom jag kanske, mitt minne kanske sviker mig, men inte ens Niinistö upplevdes exakt så för ett par år in på sin post.
Jag minns ju Niinistö som en hård för finansminister. Och det är ju någonting som, jag menar, inte statsminister, men finansminister är ju nästan lika tufft liksom. Ja. Man får skära ner och man får piska de fattiga och sånt här. Och även om Alexander Stubb faktiskt har varit statsminister, vilket är någonting som jag tycks förtränga.
Är det en totalt
konstant
också?
Hela tiden, eller hur? Ja. Den tiden alltså. Så efter Orpo. Eller, nej, förlåt, efter vad heter han? Jussi, någonting annat.
Tänker du på Vanhanen?
Nej, Vanhanen, inte Vanhanen, utan vad heter den här? Som åkte, Katainen.
Såklart. Ja. Det hade jag också glömt bort, just det.
Ja, precis. Alla de här liksom ungtupparna från Samlingspartiet som bara dyker upp och liksom. Ja. Eftersom världen är så absurd så får man väl anta att Alexander Stubb kommer att bli president i Finland. Så
det tror inte jag i slutändan att han kommer bli. Jag skulle sätta mina pengar på Haavisto. Inte annat bara just för att han själv har varit relativt framgångsrik tycker jag i att just putsa bort den där radikala imagen och liksom nästan ha lite avstånd från sin för detta, från sitt parti och från liksom sina för, alltså avstånd är kanske fel ord, men att inte nödvändigtvis stå allt för nära heller, just för att vara den här oberoende statsmannen snarare än något annat, lite äldre distinguished gentleman så att säga. Och så jag skulle nog sätta det enda argument jag har hört mot honom av någon alls är hans homosexualitet.
Exakt.
Och möjligtvis då så här lite så här ryktesvägen skandal kring hur han anställer sina medarbetare och sådär. Men det känns som fringe rykten och det känns som så här insider information som inte vad jag vet i alla fall den breda allmänheten bryr sig jättemycket om. Huruvida den breda allmänheten liksom bryr sig om hans homosexualitet eller inte, det har jag faktiskt ingen aning om.
Det tror jag att det kanske, nu har jag fördomar mot finnar förstås, men det där, det tror jag att faktiskt fortfarande kan vara hans största hinder. Men det kan också hända att jag har helt fel, att jag har tappat touchen till det här, att det är faktiskt inte ett problem överhuvudtaget för någon som är under 60 eller 70 till och med.
Nej.
Däremot över 65-70 så tror jag att det kan vara en annan fråga.
Just det.
Fortfarande. Någonstans där ska väl den här liksom generationsgränsen gå för de här frågorna, tänker jag.
Ja.
Så okej, jag är glad att höra. Pekka Haavisto slår mig som den enda seriösa personen som är liksom djupt seriös. Inte för ung och inte för flamsig, om man säger så.
Nej, så. Alltså jag tror också det. Jag tror att han förmodligen den som också vill det helst. Jag upplever det så. Jag får Stubb känns som, jag vet inte, han känns också som en så här lite så här wildcard. Okej, jag ställer upp, men tja. Liksom.
Ja.
Går det så går det. Och han är ju allt utom folklig. Det är liksom, måste ju vara Finlands minst folklig statsminister i modern tid i alla fall. Verkligen noll folklighet.
Det är ju inte person jag har saknat i offentligheten liksom, att få följa med uppdrag och annat.
Jag undrar om han har saknat offentligheten själv ens. Känns inte han som en sån här person som, han vill nog gärna ha en bra position och allt sånt där, men den ska helst vara lite så här nischad Europeiska unionen roll, typ så här special, du vet, så här specialsändebud till Kosovo eller någonting, något sånt där alla Carl Bildt. Det skulle passa honom jättebra och vara lite viktig.
Och nu är han ju faktiskt professor. Professor vid European University. Så det där, kanske han ska hålla sig där en stund och det där, skaffa lite mer renommé.
Vi får se.
Men, intressant. Jag sätter fortfarande mina pengar på Stubb för det här. Ja, vi får se. Och du sätter på Haavisto, så då vet vi i januari vem som bjuder på en öl.
Precis så. För det är i slutändan som är viktiga.
Precis.
Att vinna. Att ha rätt.
Ja, men precis. Så har det blivit. På tal om att vinna, för att ta upp ett lite deprimerande ämne om vem som inte håller på att vinna tydligen. Och det är Ukraina. Enligt de senaste rapporterna. Och nu vet jag ju, nu är jag inte militäranalytiker. Det är inte heller den aspekten av den här konflikten som jag är intresserad av riktigt, utan det som sker i offentligheten i pressen, bland liksom hur politiker talar om det här, det är det som är intressant. Och där har det skett ett stort skifte nu, tycker jag. Dels har ju Ukraina-konflikten hamnat helt i skuggan av Israel, eftersom vi alla är så här, vad någon kallar för en blockbuster befolkning, så har vi bandbredd för ett pseudo-apokalyptiskt krig i taget. Och Israel-Palestina kanske lite mer trygg konflikt än bekanta positioner att falla in i. Och jag återkommer gärna till det, men låt mig säga några saker om Ukraina först, medan vi ändå har mikrofonen på här. Det var inte bara Israel som stal uppmärksamheten från Ukraina. Det här intresset hade ju dalat en längre tid. Alltså det märker jag på mig själv till exempel. Mm. Hur lite jag följer med i nyheterna. Annars var det ju liksom uppdatering var 50 minuter i början av konflikten. Sen blev det färre och färre. Nu har det gått flera dagar emellan att jag liksom överhuvudtaget tänker på det. Och kanske det handlar om den där bristen på politiska och militära utvecklingar kring den här konflikten. Alltså, på något sätt behöver vi den här, vi behöver en berättelse. Och Ukraina är ju jättebra på att berätta sin story, engagera folk och engagera stöd. Men på något sätt, efter att den här hypade stora counteroffensiven kom och frontlinjerna frös, så hade det liksom inte funnits så mycket nytt att berätta. Och det ledde inte till det vad som man ville. Och ibland har de väl då därför slagit till mot sådana här lite sexigare mål som den här bron till Krim och sådana här för att få lite hype igång igen. Men det som jag tyckte på senaste veckor alltså har förändrats var den här bilden av Zelensky i västliga medier, alltså våra medier, också i USA och Europa, hur man pratar om honom. Du minns säkert när han tidigare vägrar alla förhandlingar så framställs han som en kompromisslös hjälte och Ukrainas ryggrad. Medan nu tycker jag man lite talar om honom åtminstone mellan raderna som tjurskallig mera och oresonlig när han talar om att få tillbaka gränserna från 1991. Det var någon som nämnde honom, försökte att jag inte minns vem det var, men så kallade honom till honom för ett hinder för freden. Och en nyligen stor personporträtt som publicerades i flera länder så skrevs han alltså som ganska snarstucken och bitter. Lite så här mer osympatisk och rå. Så att, liksom den här bilden har verkligen nyanserats från den här liksom hjälten till någon slags människa som kanske inte är helt felfri. Och vad det sen kan leda liksom när Zelenskyjs gloria krakulerar. Det kan vara lite intressant. Har du noterat den här utvecklingen?
Ja, oh ja. Nu var det i och för sig så sent som i veckan som alltså EU öppnade dörren för ukrainskt medlemskap igen. Vilket jag tyckte var lite speciell timing. Men det kanske var exakt just därför. De kanske också identifierade att det här liksom, att det börjar glida lite grann ur händerna. Och om det ska hända någonting så ska det hända ganska snart. Men jag har absolut också känt att det har varit, dels har de nyheter som har kommit varit mindre entusiastiska i medierna, att Ukraina kanske har varit mindre framgångsrikt. Huruvida det är sant eller inte är extremt svårt att bedöma. Återigen, det beror ju, mycket handlar ju om vilken berättelse som når ut, så är det ju. Men den generella känslan har ju varit den, och jag tror ju också, precis som du säger, att det här med Israel och Palestina har snott bandbredden utan tvekan. Om jag var ukrainare skulle jag nog vara bekymrad över det, tror jag. För att det är klart att det finns ett visst mått av sympati som man ska fördela mellan olika problem i världen. Och det finns ett visst mått av ork, alltså energinivå. Liksom hur mycket ork kan man hålla uppe där och hålla uppmärksamheten uppe och så vidare. Så vidare. Så det är klart att det är så. Och sen så vet jag ju inte. Det är ju svårt att veta vad som är hönan och som är ägget, men i viss mån så är det ju även här ganska mycket parallellt med rätt mycket elände. Och jag ska inte jämföra liksom höga räntor med att bli invaderad av Ryssland. Det är inte riktigt samma sak. Men det är ju, vet, man är sig själv närmast. Så det är ju helt klart så att det är väldigt många som, tror jag, upplever att återigen, det finns på tallriken och det här är liksom en sak till. Däremot så tycker jag kanske inte nödvändigtvis att Israel och Palestina är en enklare konfliktlinje än vad Ryssland och Ukraina är. Jag menar, på sätt och vis tvärtom. För att Ryssland, i alla fall från vårt perspektiv, Ryssland och Ukraina var en av de första konflikterna på länge som var så extremt tydlig i vem som var skurk och vem som inte var det. Alltså det fanns liksom inget tvivel. Det var inte så att typ höger och vänster var tvungna att bråka om vilket land. Alla var rätt överens generellt om att det är klart att det finns en del sverigedemokrater och samförländare som alltid kommer hålla på liksom vargen. Men generellt så fanns det en väldigt tydlighet där. Det fanns en tydlig, någon som gjorde ett överfall och någon som blev överfallen. Och det finns det ju, den tydligheten finns ju inte det är Israel och Palestina, det är ju superkomplext och liksom går tillbaka enormt lång tid, och nästan vems rygg man än tar så kommer man, vare sig man vill eller inte, ställa sig på samma sida som ett gäng riktiga galningar. Och det blir ju väldigt tydligt, tycker jag, i sociala medier också, att man, om man uttrycker sympati på något håll alls, ens lite, så kommer du kommer att ställas till svars för det. Och du kommer att påpekas att du är, säg att du är antisemit eller att du är islamist eller vad det nu är för någonting. När bara för att det finns så extremt starka, det finns väldigt starka extremer på båda sidorna som styr utvecklingen väldigt hårt. Och det är ju liksom, det blir en absurd sak. Jag menar, det är ett skäl att varför det ibland är svårt att ställa sin demonstration, är för att man vet att det kommer alltid vara någon galning där som kommer skrika någonting som bara, men vad i helvete. Men här är det ju verkligen så. Och jag kan till viss del beundra folk som orkar det, som kan ta tydlig ställning för det ena eller andra, men samtidigt så är det ju bara så jävla komplext att det går liksom inte att, var man än börjar nysta i det, så är det så här, ja just ja, men å andra sidan.
Mm.
Det var en ganska bra text av Hynek Pallas idag i GP. Han skrev om en demonstration för Palestina i Göteborg då, som just det här att det finns, hur man än vänder och vrider på det, att det finns trots allt Hamas som spökar där i bakgrunden, eller Hamas eller vad man uttalar det, och de, hur man än vänder och vrider på det, det är inte snälla pojkar. Och i samma ögonblick som du liksom, den där gråzonen är ganska stor eller liten, hur man nu väljer att se på det. Och på andra sidan då, så alldeles uppenbart är det så att den israeliska staten gör saker som inte är helt bra. Om jag uttrycker mig milt då. Och samma sak där, om du liksom anser att det finns en rättighet i att göra någonting, så blir du talesman för att det finns en rätt att göra allting. Och jag tycker att det är en ganska intressant parallell till Ryssland och Ukraina i den meningen att samma komplexitet. Jag menar, om du tar till exempel i Saudi nu, så var det ju en konferens med muslimska stater som i princip gick ut på att liksom, vad kan vi göra för att motarbeta Israel. Då tänker jag så här, ser de det på samma sätt som vi ser Ryssland och Ukraina konflikten? Det är liksom bara ett våldsamt annat perspektiv som jag inte kan ta del av eller kan identifiera mig med alls. Samtidigt som jag äcklas av den tanken, för jag vill inte jämföra de två konflikterna just av de skäl som jag sa. Jag tycker att Ryssland och Ukraina är en mycket tydligare motsättning och en mycket större, det är mycket enklare att peka på vem det är som gör fel här. Men ur ett rent, om vi pratar om berättelser, om vi pratar om hur saker och ting vinklas eller vilka prisman som folk ser saker igenom. Kan det vara så att stora delar av världen ser på Ryssland och Ukraina med samma ögon som resten av, som vi ser på Israel och Palestina, med samma komplexitet, med samma otydlighet, vem som började, vem ska man liksom, var ska man börja nysta ut någonstans? Så
det är förstås en möjlighet, även om det känns absurt kanske för oss som ligger lite närmare den här.
Men alltså, i Finland så vill man ju inte gärna tänka den tanken alls, och jag tycker inte heller att det finns någon anledning att ursäkta Ryssland överhuvudtaget. Så att det liksom, för mig är det ganska enkelt. Men du jag har tänker ju, återigen, globalt finns det ett annat perspektiv.
Absolut, och det finns ju de här som tycker om att kalla sig för realister. Som Noam Chomsky och John Mearsheimer och sådana här apologister för Ryssland på något sätt. Som helt explicit skyller den här konflikten på NATOs expansion. In i östra Europa, och det här, även om det för mig är en illegitimt argument, så är det där inte alls omöjligt att det är någonting som för folk som bor till exempel i Indien eller vad ska jag säga,
exakt,
Nigeria kan framstå som en alldeles habil ståndpunkt som också är lockande och liksom enkel att förstå. Ja, men visst måste det vara så, liksom, med tanke på hur bakgrunden i kalla kriget och allt det här såg ut. Så ja, den här relativiseringen är säkert just på samma sätt. Så där, sen det kanske den här, det fanns en hård beredskap liksom på många håll tycker jag när den här Israel attacken mot Israel kom, att på något sätt sätta den också i den här matrisen av Ryssland och Ukraina på något sätt. Lite som att den här konflikten nu skulle avlösa den här, nu ska vi positionera då Hamas som Ryssland och Ukraina som Israel som blir liksom attackerade. Och det klingar väldigt falskt i mina öron, men det var överraskande många som tyckte om att dra den parallellen, och det fanns säkert förstås politiska motiv bakom det här också. Och lika många fanns det som drog det på något sätt åt andra hållet. Det där, att egentligen är det ju Israel som är Ryssland och sådär. Men för jag går in på ännu djupare i det här som vi inte egentligen borde gå vara i, alltså hela den här debatten kring Israel och Palestina, så är det där, så var det bara en grej till jag ville säga om Zelensky före vi lämnar honom. Det vill säga den här krigströttheten som du också nämnde, alltså som vi borde fortsätta orka understödja Ukraina och följa med det här talet. Timothy Snyder, som professor vid Yale, som följt med mycket och skriver mycket om den här konflikten, sa alltså här alldeles nyligen, och på den här frågan som han också har noterat, att det där journalisten frågade, att upplever du att det finns en krigströtthet i väst? Och han sa att det är groteskt att överhuvudtaget ställa den frågan. Att krigströtthet är reserverat de som strider, inte oss som sitter liksom och tittar på Twitter eller TV och följer med det här. Vi har inte rätt att bli uttröttade så länge Ukraina strider och dör för att upprätthålla den världsordning som vi står för.
Det är ju klart det är sant, det är 100%.
Och det var verkligen så moralisk pekpinne att liksom hur texten ställer den här frågan. Det känns lite så här, det gav mig en liten energispruta så gick in och kollade på lite fler nyheter igen hur det går där och sådär, men det fanns ju inga nyheter egentligen. Före sen den här intervjun med Zelensky kom som var så här stor, det här beskrevs alltså som bitter och besviken, och jag förstår honom, för det måste ju vara mega frustrerande att sitta och vänta på de beslutsfattarna i väst som välar och dividerar och säger nej, sen säger man kanske och så säger man ja, men inte ännu. Och nu när man äntligen har fått då, man har fått de här brittiska långdistansmissilerna, man har fått löften om F-16 flyg och pilotutbildning och allting, men samtidigt så liksom före de kan flyga de här F-16-planen, så om jag förstår rätt, den senaste artikeln jag läste, så dröjer det minst ett halvt år tills de här flygen är i luften. Så att de har en lång vinter framför sig och liksom, jag menar, det finns saker man kunde göra, det finns säkert sätt att vi kunde sätta mer press på Ryssland, och det finns mer sätt att liksom verkligen, men varför det inte görs och varför det liksom varför man håller Ukraina på halster på det här viset hela tiden har lett till några spekulationer att det faktiskt inte är liksom västlig feghet eller liksom demokratins långsamhet eller ens misstag, utan att det här är strategin, att det här är situationen som vi befinner oss nu, är den som USA och NATO, våra kära allierade, gärna ser att utspela sig. Alltså den här situationen där Putins Ryssland är bundet till händer och fötter av en utdragen och dyr konflikt som håller dem liksom upptagna, håller på att ruinera dem ekonomiskt, militärt och för att tala om moraliskt. Och liksom också vad gäller manpower, alltså folk flyr. Hjärnorna lämnar landet och liksom unga män dör i drivor. Och kanske att man nu hade liksom då fått nog av det här, det är dags att börja blåsa av den här konflikten, och nu börjar man liksom då säga att då kanske vi ska ge lite eftergifter ändå, liksom ge nu några landskap i Donbass och det där, och så kan vi se vad vi talar om Krim, men sluta kriga nu, för nu har vi liksom andra större och viktigare saker att ta oss an, det vill säga Israel, i bakgrunden Iran och ännu lite längre i bakgrunden Kinas öga mot Taiwan och halvledarproduktionen där som man gärna är ute.
Så analysen skulle vara liksom att de lärde sig sin läxa ändå.
Förlåt, vem?
De kommer inte göra om det här. Ryssland. De kommer inte göra om det här.
Jag vet inte vad jag tänkt så pass långt med det där. Men för något sätt så liksom den här cynismen är liksom påminner om sån här det här stora schackbrädet som Kissinger talade om under det kalla kriget, och att Ukraina känns nu i den här kontexten på något sätt som en springare eller löpare som man kan offra när fokus sätts på andra fronter och liksom det stora priset hägrar någon annanstans. Mm. Alltså, och i bakgrunden finns också bristen på amerikanskt militärmaterial, vilket oroväckande nog har rapporterats från många håll. Alltså, att, trots att man har en större militärbudget än vad det, följande 5-6 länder eller mer sammanlagt, så är det kanske inte ändå tillräckligt just nu för att understöda proxy wars på tre fronter. Så det börjar vara liksom dags att knyta den här säcken kring Krim nu och liksom tagga ner dit. Jag vet ingenting om det här, men så som man pratar om det här, så som retoriken kring den här konflikten har förändrats, så låter det tro att det inte är osannolikt att man skulle finnas den här tanken bakom.
Det är ju, om man vill tänka den tanken ett varv till, så skulle man ju kunna även lägga på att det kommer eventuellt, och kanske mer troligt, en galning i Vita huset om ungefär ett år. Och att det är bättre att få...
Talar du om Joe Biden okay...
Ja, precis. Och det är bättre att få ett okej slut på det här nu än ett katastrofalt slut på det här om ett halvt år.
Jag har ju lovat hela världen att Trump aldrig kommer att bli president igen, och det här står jag fast vid. Så det kan ni vara lugna med. Vi kan gå. Okej, vi går dit då. Så säger jag varför han inte kommer att bli president. Mm-hmm. Han har 4 otroligt allvarliga rättssaker som han ska svara för. Mm. Den första som kommer att ruinera honom ekonomiskt är en igång och kommer att få ett avgörande här alldeles inom kort. Han blir sannolikt tvungen att sälja allt han äger. Och vet du, det finns liksom ingenting kvar av hans firmor. De får inte operera längre. Och ja, allt vad han, all hans hus, all hans hem, all hans lösa egendom kommer att tillfalla staten och gäldenärerna. Och sen kommer ändå de här, efter att den här domen har fallit, där han ska ersätta staten New York för sin svindel som har pågått i tiotals år, så kommer de privata aktörer som har lidit av det här att stämma honom med den här domen i bakgrunden. Du har Deutsche Bank, du har en massa sådana utlåningsinstitut och andra intressenter som han är skyldig pengar sen hur länge som helst. De kommer att se blodet i vattnet och det här, försöka få tillbaka vad de har förlorat på sina idiotiinvesteringar när de har satt in pengar i Trumps organisation. Okej, han är utan pengar. När valkampanjen på riktigt kommer igång på våren har han 2, eventuellt 3 rättsfall samtidigt som han måste svara för. Dels det här att han försökte undanhålla de här hemliga dokumenterna och på vilket sätt han har liksom spritt hemlig information, topphemlig information ska vi säga, alltså som är straffbart med så här, straffar upp till 100 år i fängelse, som ju amerikaner tycker om att ha. Han har det här upploppet 6 januari 2021 som det där som han ska ställas till svars för vad han visste, vad hans roll var kring det här. Och där finns en säck som håller på att knytas allt tajtare kring honom. Sen har det den här när han försökte stjäla delstaten Georgias elektorer, som ju är inte en federal rättegång utan en statlig, alltså i staten, delstaten Georgia, som är väldigt aggressiv emot honom och väldigt, väldigt allvarlig också. Så jag kan inte säga att det finns någon möjlighet för att den här boven, vet du, hans saga är all. Han kan hålla på att skrika och käfta så han kan vara hur högt som helst uppe i åsiktsmätningar och sånt här. Men han kommer inte ha någon chans att komma nära Vita huset igen. Det här är mitt löfte till alla er.
Om jag var religiös så skulle jag be till alla mina gudar att du har rätt. Men jag tror det när jag ser det.
Ja, det blir om exakt ett år. Mm. Så det där. Jag minns att vi började vår podd ganska strax innan det otänkbara hände. Att han blev invald 2016. så är det där, det blir ett fint sätt att, det, att sätta en ram kring det hela. Jag tycker vi ska ha en champagne med nästa år.
När, hoppas när, det.
Ja, men efter det är ju liksom Trumps saga på riktigt slut. Liksom. Det är ju inte, det är inte alls sagt att han kommer att vara republikanernas kandidat heller i slutändan.
Nej, han är ju inte med så, i de här debatterna som har gått. Och det är väl tekniskt sett hans eget val, men det kan ju förstås också vara så att ingen som egentligen vill ha honom där heller. Det kan vara så.
Ja, alltså det är ju ingen som vill ha honom någonstans överhuvudtaget. Det här är ju det är en, ja. Enda som oroar mig är faktum är att också Mussolini valde som är bara 22% understöd. Ja, så att det, där, det finns ju prejudikat för sån här shit. Men du, ska vi dyka ner i Israel en liten bit till? För jag tycker du satt en fin mjuk matta där för mig att falla på mitt svärd på. Mm. För att det är ju en obehaglig konflikt, och det var jag menar med att den här känns så trygg och bekant jämfört med Ukraina och Ryssland. Inte att det finns en klar bov, utan att det finns en möjlighet att liksom väldigt tydligt ventilera var man står själv politiskt när man, när man det här. Det är det som är så tryggt i det. Det är liksom, under alla dessa år kring Israels idiotiska bosättningspolitik så hade det varit supertryggt att vara på palestiniernas sida och liksom med förhållandena i Gaza som alla vet är ju alldeles fruktansvärda, och sättet som folk behandlas av den här särskilt den höga regeringen och alla höga regeringar som Israel har haft är alldeles vidrig, fullständigt vidrig. Och det är som så obehagligt samtidigt att det där att du har någon som Netanyahu överhuvudtaget där, alltså, han är ju en skitstövel liksom av massiva mått, en lite något av en Trump-figur. Det är ju inte en slump att han är god vän med Trump och Kushner och det här heller, så det är ju samma slags, alltså banditer som använder politiken för att främja sig själv ekonomiskt och försöka hålla sig borta ur fängelse, vilket ju Netanyahus sista stint nu som statsminister i Israel endast har handlat om, är att hålla liksom domstolen borta från dörren. För att, jag menar, det är lite samma som för Trump, det är antingen Vita huset eller The Big House, alltså det är fängelse. Och jag talade med en biståndsarbetare i Helsingfors här, jag besökte senast, och hon sa att det var lite för lämpligt det här för Netanyahu, den här Hamas-attacken. Att det är liksom, det är inte liksom ens, vad ska jag säga, det är konspiratoriskt, men det är liksom inte helt vansinnigt att tänka och liksom följa spåren. Vem hade nytta av det här? Exakt Hamas och Netanyahu själv. Så de enda människorna i världen som hade någon nytta av den här slakten på civila som de här barbarerna utförde den 7 oktober. Jag vill bara säga det om Netanyahu, att han har ju alltså en historia kring det här. Alltså som en extrem idiot. Dels har han fört den här kampen för att inte hamna i fängelse, men alltså han har en, jag vet inte om du minns Yitzhak Rabin 1995 som blev mördad efter av det här av så här högerextrema judar, så här krigshöga verkligen som hatar muslimer och hatar all liksom försoningspolitik och sån här. Netanyahu var ju den, eller en av dem som viglade upp det här våldet som ledde till Rabins mord då i tiderna, och det här är något som han som är allmänt känd, alltså att han har alltid varit en av de här riktiga skitstövlarna som vill, som på samma sätt liksom kompromisslös som Hamas vill utrota Israel, så är det ganska uppenbart att Netanyahu inte har någon känsla för att palestinierna är människor överhuvudtaget och det kan behandlas som boskap och så här. Så, och att han sen efter den här uppseendeväckande, det var en Hamas som hade bussbombat i Israel, jag minns inte exakt åren när det var, men efter det här så fick Netanyahu då liksom en comeback politiskt efter att ha varit liksom ute i kylan hur länge som helst på grund av det här att han fick så att säga Rabin mördad. Och det här bussbombningen var igen liksom så det var en gåva till honom, en politisk gåva. På samma sätt som det här 7 oktober attacken var en politisk gåva till honom. Och då liksom det trädde han fram, då började han dra den här litanien som alla högar auktoritära assholes har, att liksom vi kan endast skydda oss med styrka och liksom genom att vara hårda och vara kompromisslösa, allt den här. Och så i sån här upprörda situationen så kan du få en stor del av befolkningen bakom dig, och det är det som hände. Och så rullar några år, han är korrupt och nu liksom han snott in sig en massa annat shit där också. Så det här är liksom på något sätt liksom Hamas och Netanyahus öden helt sammanlänkade. Och det är så fruktansvärt obehagligt att liksom alla de här människorna som ligger där däremellan och ska lida av det här, av sån här dels liksom politiska opportunister på ena sidan och sen liksom religiösa fanatiker på andra sidan som hellre dör än lever.
Det är ju faktiskt en av de första reaktionerna jag såg. Jag minns nu inte om det var på Twitter, X, vad vi kallar den för tiden, eller om det var på den här nya Blue Sky, men någon, när det hände 7 oktober, så var en av de första reaktionerna jag såg på det var faktiskt just den, att det här var lite för lätt. Och sen har jag inte sett så många andra politiska analyser eller analyser alls som har varit åt det hållet. Utan snarare liksom att det här var ett fuck-up av Mossad typ. Så alltså ur ett rent försvarsmässigt perspektiv. Vem vet?
Du har inte lagt upp konspirationer, är det så?
Nej, jag är ju inte det. Men annars sen så vet jag inte lika så mycket om de här heller, så vad vet jag. Jag bara känner så här att liksom informationsläget är ju någonstans att det har blivit på något sätt inte bara vänsterpressen typ på nätet som skriver att Israel beter sig långt över vad som är proportionerligt alls, utan det är ju liksom alltså när FN liksom när chefen för WHO går ut och säger liksom samma sak, det här nu är det helvete på jorden i Gaza, då är det ju uppenbart så att det pågår någonting som är liksom långt bortom vad som någonsin var rimligt från början.
Absolut. Det är också väldigt synd. Alltså, för Israel, de har ju inte en bra track record när det kommer till behandlingen som vi konstaterar av civila eller infrastruktur i Gaza. Men alltså, man hade en golden fucking moment efter den här alldeles brutala slakten på civila där liksom folk hals högs med spadar och shit, vet du, och allt det här vi alla hört liksom vad de här gudssoldater eller allas brigader gjorde där, men alltså att man då kunde ha liksom vänt världsopinionen till sin sida och liksom framställt den här storyn som att ser ni nu vad vi lever med, att liksom vilka slags barbari som står vid våra portar. Men det här, det konstanta raketanfall, det är liksom sen den här till på köpet. Ta en measured approach, som det så vackert heter, och liksom och försöka reda ut det här, men istället gick man på något sätt autistisk autopilot och bara liksom mattbomba liksom infrastrukturen och civila igen.
Ja, det är ju helt det som kommer ut återigen med reservation för att det liksom är svårt att veta vad som är sant och inte, men det som har kommit ut i sådana mängder är ju liksom, det är ju verkligen så här, alltså precis, faktiskt återigen jämförelse, men precis de sortens bilder som kom ut från Ukraina i början av kriget framförallt.
Jo.
Samma här urskiljningslösa tala liksom på gränsen till liksom bestialiska, alltså nästan så här det här lustfyllda våldet. Det är extremt svårt att förstå vad det ska liksom vara, den långsiktiga planen i det alls.
Nej, alltså det verkar ju som att den enda strategin här från bägge stridande parter är att få fortsätta vara relevanta genom att upprätthålla en konflikt.
Ja.
Att, ja. Och jag sa här senast en när vi kommer till Palestina, men när får vi någonsin höra vad vanliga invånare där vill? Alltså det ska inte kanske komma. Det finns Hamas talesmän och det finns talesmän för staten Israel. Men enligt den senaste mätning så sägs det att över 70% av palestinare vill ha en fredlig lösning med Israel. Det är beredd att tro på. Och jag är helt säker på att motsvarande antal israeler skulle gärna leva i fred också.
De ska ju bo där. Ja, det är det som är grejen. Det är liksom inte så här, de ska ju bo där. Det måste ju finnas någon slags liksom rimlighet i att ha en fortsättningsplan också. Ja. Alltså jag vet inte vad alternativet skulle vara. Alltså det går inte att hålla på så här.
Nej.
Orkar ju ingen.
Och det är den här liksom, på något sätt tjurskalligheten att upprätthålla den konflikten med alla medel. Och liksom konstant när det ser ut att gå lite vidare efter Oslo-processen, efter vad kallas Abraham-akkorden och sådär. Så då ska man mörda Rabin, så ska man bomba bussar och liksom, så ska man styra upp en konflikt igen. Eller just när det håller på liksom, Israel håller på att dra sig tillbaka från bosättningar, då ska vi ha en intifada som Gud vet varifrån den kom, den här senaste, när var det 2011 eller 2015 eller det den här. Och ja, skulle man vara konspiratoriskt lagd igen, så skulle man ju kanske titta på Iran lite och se liksom vilka strängar man drar i därifrån och sånt här. För att det värsta för dem på det stora schackbrädet igen vore ju att Israel, Egypten och Saudiarabien kunde börja komma överens och det här och bli en motkraft mot Iran i regionen. Så att allt det här är bara spekulationer och sånt. Men det finns många bra skribenter kring det här. En av dem som jag följer med när det gäller Israel och Palestina och Mellanöstern är Friedman från New York Times. Tom Friedman som var byråchef för Times där i många herrans år. Han, nu när han blir intervjuad så det är på något sätt fantastiskt att se hur han brinner för den här frågan. Liksom, hur mycket han hatar Netanyahu, hur mycket han hatar de här uppviglarna i Iran och Hamas. Liksom, och hur han liksom, hans sympati är verkligen på människornas sida. Alltså, just som du säger, det är ju människor som ska bo där. Att liksom det är ett slagfält, men liksom det är framförallt ett hem för liksom miljoner människor. Och de får liksom aldrig en chans, eftersom det alltid finns någon religiös asshole eller fucking opportunist i Israels högerpolitik som ska liksom sätta käppar i hjulet för processen mot någonting fredligt, mot någonting konstruktivt. Oerhört frustrerande.
Ja.
Mm.
Ja.
Mer än så kanske jag inte behöver säga om det här, så är det där. Så slipper jag det här. Det är en massa konflikter med goda
som
vänner.
Sagt, det är inte svårt att göra sig ovänner med folk. Det här är ett bra tema om man ska tala med någon om någonting och känner att nu vill jag faktiskt bli lite ovän med dig, så är det här ett jättebra tema.
Det är sant.
Det behöver inte säga så mycket.
Det är sant. Ja du, det här ska vi knyta ihop med någonting. Har du något kul på agendan fortfarande eller?
Nej, alltså jag måste säga att en sak som påverkar naturligtvis den här sortens podd är ju att jag måste säga att mitt nyhetsintag har radikalt förändrats sen jag väl i all mening gav upp mitt Twitter X-konto. Det ligger kvar och skvalpar där, mest för att jag optimistiskt tänker att om man får ordning på sin skit, den gode Musk, så vill man ha kvar sitt konto i alla fall.
Mm-hmm.
Men jag använder det inte, jag går aldrig in där i stort sett. Jag läser inte nyheter där och det var i stor utsträckning under flera år min primära nyhetskanal, Twitterflödet. Och nu så har jag inte det längre. Och jag har märkt att vad det har gjort det är att det har smalnat av till viss del. Det var en ganska bred och bra nyhetstratt. Men vad det också gjorde är att min oro för att världen ska gå under imorgon har försvunnit lite grann.
Yes, so.
Ja, jag måste säga att det är liksom världen går inte under lika fort om man håller sig till dels till andra mediekanaler på internet, men även då det här dopaminsubstitutet Blue Sky då, som ju i all mening är en Twitter-kopia, men som saknar bräd. Det var så sent som idag läste jag att de precis har nått 2 miljoner användare globalt. Det är en bit kvar till Twitter. Vilket gör att det är inte riktigt samma bredd och djup i nyheterna där. Så att vad det har tvingat mig helt enkelt att dels då söka lite bredare själv efter vad som pågår i världen egentligen, men också lämna en del saker därhän. Just det här, för det är ju någonting som vi skulle väl påstå kanske Twitter fortfarande är bäst på av alla kanaler, är väl just det här att det omedelbara, nu spänn fast säkerhetsbältet för nu går det åt helvete igen. Och den här gången, med känslan.
Mm.
Så jag vet inte, jag tycker att det är en intressant ny värld som öppnar upp sig på ett personligt plan, det måste jag säga.
Efter många år av påtryckningar från min nu vuxna dotter så att lämna Twitter så har jag faktiskt nu i, jag tror jag 4 årsdag årsdag, vad heter det, en månad sen jag slutat uppdatera Twitter själv. Jag har också kvar mitt konto där och där jag var inne ett par gånger här under månaden, men det är ingen som har villat mig någonting där. Däremot har jag upp till 30 notifications som alla är någon slags rekommendationer. Du kanske vill följa det här nazistkontot eller de här liksom extremisterna som eller den här idiotiska taken av Jussi Halla-aho eller det här kanske inte, vet du. Så att, och det blev ju att alltså, sista tiden på Twitter var ju superobehaglig när jag gick in där. Men jag kände liksom fysiskt hur illa man mådde av att läsa alla de här liksom värsta sortens assholes som blev pushade fram i kanalen. Och i något skede först tänkte man ju att det handlar om att jag har varit inne och snokat på fel konton, algoritmen har misstolkat mitt morbida intresse för de här skitstövlarna som ett genuint intresse och engagemang för dem. Men nej, det blev bara värre och det eskalerade. Liksom. Och sättet som folk uttryckte sig på. Alltså, det bara... Jag fick nog och jag kunde glädja min dator med att jag lämnade. Däremot har jag sen vänt lite tillbaka till Facebook. Som om du lite som att flytta hem igen, så att säga. Så och där är jag inte jätteaktiv. Kanske vad det gäller egna updates eller något sånt här. Men nu är jag, så istället så blir det mycket Instagram stories och andra sånt här. Mycket mindre politik, mycket mer konst och sånt här. Och det är något som man mår lite bättre av. Men jag saknar Twitters nyheter. För när det var bra så var det nog jättebra. Alltså, den här fighten mot de här mörka krafterna som började ta över där. Det var bara lite för dränerande helt enkelt. Det kändes inte som en fight värd att ta helt enkelt. Så... Om de ska ha den, om de absolut ska ha den, så ha nu den då. Ha det som er egen sandlåda. Liksom. Jag har verkligen inte saknat den.
Nej, inte jag heller ska jag säga. Jag saknade den inte efter första dagen och inte efter 13:e dagen och inte nu heller. Så det måste jag säga, det har varit good riddance. Men ja, det har påverkat min mediekonsumtion ganska mycket. Så jag tycker själv att det är ganska spännande att se vad det innebär. Till min stora glädje har det gett mig möjlighet att läsa mer böcker de sista månaderna. Så det är ju en bra sak.
Jag hoppades det var det du skulle säga. Det
visade sig att om man inte la sin tid på att scrolla flöden så fanns det energi att göra andra saker.
Fast du är väldigt aktiv på Blue Sky här märkt också. Så.
Men inte när.
Så det är väldigt tunna böcker det handlar om.
Sista är faktiskt en Stephen King-bok, en tegelsten som jag jobbar med igenom. Så att jag känner att jag har breddat mitt liv till viss mån i alla fall.
Det låter bra.
Så att, kultur, det var kulturen för den här gången.
Det var kulturkvarten, ja. Du, vi börjar närma oss en timme så här. Vi är på helt ny teknologi. Vi vet inte om den här chatten kommer att... nå ut till någon människa överhuvudtaget eller hur det här funkar. Vi är på något som heter Riverside och testar för första gången med både ljud och video. Så det där, ska vi dra punkt och sätta streck här? Och,
vi gör väl det. Och så tar vi det här för, som en första omgång. Ja. Och så återkommer vi med nästa omgång. Ännu vackrare. Och kanske till och med ljuset på nästa gång.
Om det här funkar så blir det ju mycket lättare. Så här,
ja, att precis.
Men kul att se dig. Vi hörs på andra kanaler. Tack till alla er som orkar lyssna så här långt. Och kanske till och med titta på oss. Så är det där. Ja, man får gärna höra av sig och säga vad man tyckte som var. På Facebook eller någonstans. Ni hittar oss. All right. Tack för idag.
Ärtsen har jag stort nöjst att sätta ner. Jag kan inte spela någon ofta.